Det är ju så här att vi pastorer och predikanter, förkunnare, vi är ju rätt olika. Jag höll på att säga pris för Gud för det. Så det betyder ju det att jag predikar ju förkunnar på mitt sätt. Och det får man då hålla till godo med som lyssnare. Och jag är väl inne på att det kanske ibland har blivit så att en viss originalitet har gått förlorad. Vi har valt att bli för lika varandra och eftersträvat att vi ska vara anpassade på ett sådant sätt så att vi är uppskattade eller omtyckta. Men där finns en stor fara att istället blir det ett människoverk istället för att vara ett verk av den helige ande. För när man undersöker och läser i Bibeln om de olika Guds tjänare och tjänarinnor som vi kan läsa om det, så var de rätt olika och vågade vara det. Vågade vara originella, vågade behålla sin särart, sin särprägel, såsom sin personlighet. Och det vill jag faktiskt också göra nu här idag. Och jag kan säga så här att efter önskemål ska jag tala i ämnet kraften i en gudomlig dröm. Tack för välkomnandet och det stora förtroendet att få göra det. Om det här är en predikan, om det är en undervisning eller man kan kalla det för en förkunnelse eller ett tal, det vet jag inte riktigt, får ni bestämma själva. Men jag vill stå till Guds förfogande och framföra ett budskap från honom som jag behöver själv, men jag förväntar mig att ni också behöver det. Jag tänker på den där stackaren som fick höra i början av ett möte av ordföranden eller mötesledaren att nu får vi uttrycka vår glädje här idag och tacksamhet över att i vår lilla församling har fått ett sånt här fint besök. Och så tänkte han på den som var på plats. Vi kunde ju ha nöjt oss med en mycket sämre talare, men vi fick faktiskt inte tag i någon. Ja, så jag tror inte att ni har tänkt så riktigt, va? Men ibland kan jag säga att jag blir mycket trött på mig själv. Jag blir trött på min egen röst, jag blir trött på mitt sätt att vara. Men i de lägena måste jag tänka efter. Gud, du har ju skapat mig sådan här. Du vill ju att jag ska vara på det här sättet. Och har jag den här rösten så får jag väl bruka den. Den är lite präglad av småländska också, vad tror det är alltså. Skoj Gud, säger han för Värnamo. Ja, nu har jag en bibeltext och jag kunde läsa många texter och jag kommer citera texter, men jag ska läsa en text innan till och jag kunde valt något annat än detta, men det får bli det här. Det är andra Timoteusbrevet kapitel 4 och vers 16 till och med 18, 16, 17 och 18. Det är Paulus som skriver där då. När jag första gången stod inför rätta trädde ingen upp till min hjälp utan alla svek mig. Måtte det inte behöva göra räkenskap för det. Men Herren bistod mig och gav mig kraft att fullfölja förkunnelsen för att alla hedningar skulle få höra den och jag räddades ur lejonets gap. Ja, Herren ska rädda mig från allt ont och hjälpa mig in i sitt himmelska rike. Hans är härligheten i evigheters evigheter. Amen. Herre, så vill jag vara till ditt, stå till ditt förfogande och tjäna dig nu. Och jag ber att det jag har att säga idag ska vara från dig först och främst. Men att det sedan blir lite av mig också, Herre, det får du ta hand om. Tack så mycket för att du är här för att påverka oss att göra något gott för dig framförallt, men också för våra medmänniskor. I Herrens Jesu Kristi namn. Amen. Om vi med uttrycket gudomlig dröm i någon tjänst för Gud, för det är ju ändå det handlar om. En gudomlig dröm innebär ju liv och tjänst för Gud. Och då menar vi inte något allmänmänskligt, lite vad som helst eller vem som helst eller hur som helst, att man kan leva sin dröm och så här. Utan det är ju mycket mer, en gudomlig dröm är något annat. Och det kan ju vara att man drömmer en sömndröm som Gud låter en göra. Men Men för att komma till rätta med hela den gudomliga verklighet så måste vi konstatera att det är mycket mer än så. Än att man drömmer en sömndröm. Även om den är från Gud. Och då måste vi i sammanhanget ändå ta med en och annan sömndröm från Gamla testamentet som vi knappast kan komma ifrån. Exempelvis Jakobs i Betel, där han fick vara med om, då hade han en dröm. Han såg en stege vara rest på jorden och dess övre ända räckte upp till himlen och Guds änglar steg upp och ner på den. Vilken underbar dröm! Och vi har ju ofta citerat den. Jag tänker också på Salomos sömndröm i Domarboken 3 och 5. I Gibeon uppenbarade sig Herren för Salom i en dröm om natten. Gud sa, be mig om vad du vill och jag ska ge dig. Mycket mäktigt kan vi väl konstatera. När man kommer in i Nya testamentet så står det att läsa i Matteus 1 och 20 till exempel om Marias Josef. Vad som hände honom när han stod inför ett dramatiskt beslut han var tvungen att göra, ni vet om det. Men då står det, men när han hade beslutat sig för det uppenbarade sig Herrens ängel för honom i en dröm. Ja, precis. Och det är sådant som hände alltså. Eller ta bara de vise männen från Östens länder som hade gett sin hyllning till Jesusbarnet. För de hände följande sedan. I en dröm blev de sedan tillsagda att inte återvända till Herodes. Och de tog en annan väg hem till sitt land. Så då kan vi se att Gud låter människor drömma på olika sätt för att förverkliga sina planer. Som jag sa nyss. Handlar gudomliga drömmar inte bara om sömndrömmar. Utan till det behöver vi även koppla gudomliga syner. Vi behöver ta med kallelser, utväljelser, profetior, tilltal av Herren, vara i anden, änglabesök. Jag tänker också på när Samuel plötsligt sjöng en text för mig här inför att jag skulle predika idag till en melodi som handlade om något helt annat. Plötsligt fick han text och det var så jätteskönt att höra detta. Det var profetiskt, Samuel, som du fick framföra det här. Och vi behöver konstatera sådant ibland oss att den profetiska anden från Gud är närvarande. Och då kan det bli lite olika underbara saker. Det kan vara uppenbarelse, det kan vara hänryckningar. Ja, vi kunde räkna upp ganska många ting tror jag här, va? På tal om drömmar, det kan ju bli så att en predikant håller på så länge att tala att åhörarna till slut upplever att man uppfyller halva versen i psalm 126 och 1. Då var vi som drömmande. Ja, det har faktiskt hänt. Jag tänkte på också under predikan så reste sig en man. Det hade kommit ett stycke in i predikan. En man reste sig upp och går ut ur lokalen. Och det är viktigt att det inte alltid så roligt det. När man ser någon resa sig upp och gå ut. Man har predikan. Man tänker, vad var det jag sa nu? Eller vad var det som hände? Och det var likadant här. Så pastorn frågade efteråt. Sedan frågade mannens hustru. Varför reste din man och gick upp och ut ur kyrkan eller lokalen? Nej, vad har han varit sjuk? Var han dålig? Nej, sa hon, det tror jag inte. Han har alltid gått i sömnen. Ja, i Gamla testamentet så förekommer flera sorters sådana här gudomliga upplevelser. Som uppmaningen av Gud till Noa exempelvis där i första Mosebok 6 och 14. Så gör dig en ark av gofeträ och inred arken med kamrar och bestryk den med jordbäck innan och utan. Alltså det här är ju helt otroligt att han fick ett sådant budskap från Gud att göra detta. Och han sätter igång och gör det också. Han menar uppe på land, mitt i grönskan, så sätter han igång med ett omöjligt verk egentligen mänskligt sett. Men sådant kan hända när man har sitt liv hos Gud. Självklart hör också kallelsen av Abraham hit. Och Herren sa till Abraham, gå ut ur ditt land och från din släkt och från din faders hus bort till det land jag ska visa dig. Och det kan ju inte ha varit enkelt för Abraham. Att göra detta. Att bryta upp ur ett sammanhang på det sättet. Ni vet hur det kan vara när Guds kallelse kommer, när han talar till oss att gör så här nu istället och vänder på hela steken för oss ibland, va? Och då kan det bli att man vill protestera så här, men Gud, så här har vi ju inte gjort förut, så här har du ju inte kallat mig tidigare. Ja, men då gäller det att lyssna och vara beredd att handla. Utväljelsen av Mose på Guds berg i Horeb kan vi knappast hoppa över. Där uppenbarade sig en Herrens ängel för honom i en eldslåga som slog upp ur en buske. Han såg att busken brann av elden, men att busken ändå inte blev förtärd. Vilken syn, vilken upplevelse, vilken härlig sak han fick vara med om. Och varför inte ta med något om Daniel? Det borde vi väl kanske göra. I den babyloniske kungen i Belsassas första regeringsår, Daniel 7:1, hade Daniel en dröm och en syn på sitt viloläger. Det var inte bara det att han hade en dröm, utan han hade en syn också. Så det var en drömsyn han hade. Ja, så olika kan det alltså bli för oss. Och låt oss då inte bestämma åt Gud hur han ska agera. Låt oss inte säga så här, har du aldrig kommit förut och nu har du kommit utanför manualen, Gud. Utan låt honom göra det på sitt sätt. Då blir det verkligen bra. Då blir det rätt, för då ingår det också i Guds plan. Och då kan han förverkliga någonting med detta, va? Tänk här på Joels profetia i Gamla testamentet, där i boken som bär hans namn 2:28. Hur det får sin uppfyllelse i Nya testamentet på första pingstdagen. Och det ska ske i de sista dagarna, säger Gud, att jag utgjuter av min ande över alla människor i Vällingby. Nu stod det inte det, men det kunde stå det. Era söner och döttrar ska profetera, era unga män ska se syner och era gamla män har drömmar. Jag över mina tjänare och tjänarinnor, Kerstin, ska jag i de dagarna utgjuta min ande och de ska profetera. Varför säger jag detta? Min fru Kerstin steg upp i byn Älvängen bara för några söndagar sedan tillbaka och frambar ett budskap som jag aldrig har hört henne göra förut. Så då tänkte jag, nu är det nyttsta tiden, nej, så tänkte jag inte, men nu tänkte jag att här är Herrens härlighet och det kan hända med oss, vem som helst och när som helst alltså. Ihop med detta som jag har läst här och citerat från Apostlagärningarna 2, så kan vi också ta upp på bordet och lyfta fram alla de här olika tjänstegåvorna som vi kan läsa om i Efesierbrevet exempelvis, och de olika nådegåvorna som det står om. Det är ganska många egentligen, finns på omnämnt på flera ställen i Nya testamentet. Hörrni, det är inte alltid så lätt att avgöra vad för sorts gudomlig gudomliga under som håller på att inträffa. Vad är det Gud gör för någonting nu? Vad är det som håller på att hända här? Det är inte så lätt alltid att kunna avgöra det. Vad Gud i en viss situation brukar för art eller typ av sin härlighet och sin helighet. Det kan vi inte alltid veta. Det kanske är först efteråt så vi kan säga, ja, så gjorde Gud den här gången. Men han började inte riktigt så, men han plötsligt så skedde något nytt i det Gud gör. Tänk bland annat på när den fängslade Petrus blev räddad av en ängel ut ur fängelset. Det står i Apostlagärningarna 12:9 där. Petrus följde med honom ut. Men han förstod inte att det var verkligt det som skedde genom ängeln. Utan trodde att det var en syn. Så han fattade inte ens vad som hände. Utan tänkte, det här kan ju inte vara riktigt så underbart kan vara liksom. Och så kan det bli också för oss. Jag tänker på en skola, så berättade fröken om bröllopet i Kana. När Jesus förvandlade vatten till vin. Och då var det så att hon frågade där, vad tror ni att människorna sa som var med? Frågade hon. Och då var det lille pojke där, Jonas tror han för mig han hette. Han sa, den där mannen ska vi nog bjuda en gång till. Och vi vet inte riktigt när saker och ting händer, när Gud verkar. Så låt oss inte för allt i världen fastslå att så här ska Gud göra. Men däremot ska jag vilja säga, låt oss inte heller sätta i system något som Gud har startat. Eller något som Gud har gjort och sagt att om vi gör detta nu igen, springer upp och ner på trappan här 4-5 gånger, så kommer samma under hända som hände förra veckan. Nej, bort med sådant. Utan det kanske bara var en gång som det skulle inträffa och aldrig mera alltså. Ett märkligt sådant exempel återfinner vi ju i andra Korintierbrevet 12 och 2 av Paulus, och han citerar honom. Jag vet om en man som lever i Kristus och som för 14 år sedan, det här ska, om det nu var med kroppen eller utan den, det vet jag inte, men Gud vet, skriver han här. Han blev i alla fall uppryckt till den tredje himlen. Märkligt alltså. Det kan alltså hända en sådan sak också. Det hände ju där. Evangelisten Filippos exempelvis, han blev ju till och med bortryckt av Guds ande vid det tillfälle. Och jag har undrat många gånger, hur kändes det? Hur var det? Var han medveten om när milen försvann eller kilometerna och han såg på naturen? Eller vad var det? Hur hade han det? Men plötsligt så såg man honom igen på en annan plats. Och det var ju bara frågan om en liten kort stund. Så han hade ju inte kunnat förflytta sig med den tidens kameler och hästar och vad det nu fanns för möjligheter. Utan det var ju bara ett underbart, märkligt verk av Gud. Ett mycket, mycket märkligt verk av Gud alltså. Ja, då säger en del, ja men sånt där finns ju i antroposofin, sånt där finns ju i New Age-sammanhang. Att man kan göra astrala meditationsresor och förflytta sig mellan den ena kosmiska regionen efter den andra. Jag tänkte på den indiske guren Sai Baba, nu lever han i och för sig inte längre. Men han menade ju på att han kunde kroppsligt förflytta sig från den ena platsen efter den andra inom Indiens gränser. Ja, nog om det. Men jag skulle vilja säga att när det handlar om Gud är det härligt och det är heligt. Och det är sant och det är äkta. Det är inte manipulativt, utan det är i grunden är det sant. I grunden är det heligt. I grunden är det härligt det som Gud gör. Vi bör komma ihåg att med upplevelse av gudomliga drömmar av vad slag det vara må, så följer inte bara en känsla av erfarenhet av välsignelse, seger och framgång. Men det vill vi ju ha. Det ska vi ju naturligtvis vara beredda på och vara glada över. Men i dem och tack vare dem följer både ok och bördor. De väger inte tyngst. De är inte tunga. Men det finns ändå ok och bördor. Mitt ok är milt och mina bördor är lätta. Men de finns där ändå. Det får vi inte glömma bort. Så gudomliga drömmar medför även alltid frestelser. Även faror, motgångar, problem och förluster. Låt oss komma ihåg det. Man kan ju kalla det för baksidan eller lidande sidan av det gudomliga myntet. Men det finns där. Det finns där. Att beräkna kostnaden när man säger ja till Guds kallelse är inte fel. I Guds rike gäller nästan uteslutande två steg framåt och ett steg bort. Guds givande medför alltid också ett tagande. Gud ger, men han tar också. Det finns alltid ett pris att betala när man ska gå Guds ärende. Att stå till hans förfogande, att få del av hans gåvor och utrustningar leder till det egna jagets död. Det är absolut nödvändigt att det gör det också. Och det är mycket här i tiden som man får kasta på sophögen när man ska göra gå Guds ärenden. Den som inte är medveten om de andliga och mänskliga farorna alltså, och förlusterna med gudomliga drömmar riskerar att bli ett offer för dem och göra att andra kan komma på fall. Jätteviktigt att man tänker efter, att man kollar av sig och att man låter Guds ande skanna av en hela tiden så att inte det här inträffar. Vi kan tycka att vi i vår tid kan peka på många sådana exempel där en som står till Guds förfogande plötsligt gör saker som leder till att vi får skämmas. Leder till att andra plötsligt tappar sin tro. Sådant händer alltså. så minns att Abraham fick sin fru Sarai att ljuga i Egypten om vem hon var för att han skulle räddas. Tänk efter det. Det står i första Mosebok 12 och 13. Säg därför att du är min syster så att det går mig väl för din skull så att jag för din skull får leva. Hur snyggt var det? Ja, hur bra var det? Jag lovar Kerstin, jag ska inte göra så. Nej men alltså, tänk efter, detta står i skriften för trons fader Abraham som kunde bete sig på det sättet alltså. Och vi kan ha det också i hur Josef uppmanade sina bröder att inför sin tids fara och i Egypten säga att de endast idkade boskapsskötsel och inte var fåraherdar också. Därför att skulle de säga det hade de inte fått stanna i Egypten när man väl var väldigt negativ till får. Och därför så tar han inte om hela sanningen utan han håller sig bara till en viss del i detta. Ja, hur snyggt var det? Och så vidare. Ja, man får tänka efter lite. Och tänk på hur Davids mord av Samuel till kung över Israel och Juda lät mörda en man för att kunna leva med den mannens hustru. Minns också hur jobbigt det blev för Elia i kampen, en annan sida utav det, mot Baalsdyrkan. Och för trons bevarande bland Israels folk, där vi kan läsa om det i första kungaboken 19 och 10. Han säger, jag är ensam kvar. Jag är ensam kvar. Det är bara jag som tror nu. Det är bara mig det är någonting med i det hela. Och motståndarna är ute efter mitt liv. Hur ska det gå? Vad synd det är om mig. Alltså så kan det bli. Jag tror att av oss har erfarenheter utav detta, att man kan känna sig övergiven nästan av Gud och människor och vara så ensam i tjänsten och att göra Guds vilja. Inte heller att förglömma i sammanhanget är Paulus törntagg som han trots bön till Gud vid tre tillfällen då han bad om att Gud skulle ta bort den, att han skulle slippa den, inte fick bönesvar, utan Gud tyckte att han behövde ha den kvar för sin ödmjukhets skull. Alltså man måste ta med helheten när vi talar om kraften i en gudomlig dröm. Då får vi inte liksom tänka så, nu kan vi ta bort det, det är ett störande moment eller element, utan då ska helheten med. Annars lurar vi varandra och lurar oss själva. Hur var det Emil Gustafsson sjöng i en sånger, Segertornet 618? Bibelns hjältar, säger jag, fick sola ut i lycka, rikedom och prakt. Nej, de fostrades i korsets skola till att känna himmelrikets makt. Ja, det är ett pris att betala om man ska stå fullt ut i Guds tjänst och att göra Guds vilja. Och ämne är ju kraften i en gudomlig dröm. Och nu ska jag säga något om denna kraft som verkar och består i exempelvis gudomliga sömndrömmar, syner, kallelser, och det kan vara hänryckningar, det kan vara att uppleva andens smörjelse över sitt liv, det kan vara profetior, välsignelse, Herrens tilltal, änglabesök. Det händer också i vår tid att människor får besök av änglar. Jajamensan, det gör det alltså. Och det kan hända när som helst. Kan det inträffa. Bara det finns människor som har tron så kan detta hända. Och ett faktum är att änglar visar sig även för icke-troende människor så att de börjar tro. Visst är det roligt? Visst är det härligt? Jag har ju stött på dem. Invandrande människor, muslimer. Jag kommer ihåg en man, han berättade för mig att jag var verkligen inte något positivt inställd till kristen tro, tvärtom. Men då fick jag ett besök av en ängel som sa till mig, vad håller du på med? Varför angriper du de här människorna som har en levande tro på mig? Och den mannen, han är frälst idag. Ja, så jag bara menar att här finns möjligheter. På Gud och låt oss ge våra liv till honom. Sådana här saker inträffa. Den gudomliga kraften är mäktigt stark. Den är tillräckligt avgörande och den är bestående. Den kommer inte och går och vi undrar, vad tog den vägen nu? Har vi ingen kraft kvar? Och den täcker alla för Gud nödvändiga områden som har med hans rike att göra. Den gudomliga kraften inger hopp och trosvisshet. Den medför segerdriv och envishet, beslutsamhet och radikalitet, frimodighet och djärvhet. Den löser problem och överraskar ibland med rena glädjefnatt. Halleluja. Ja, men visst är det så. Har du känt när kraften kommer över dig så mycket så att du inte kan hålla igen? Utan du nästan vill börja springa, ropa, dansa, hoppa och bete dig som en vilding. Ja, det är gott när den kommer ibland så alltså. Och den finns och den är sådan. Men vi ska komma ihåg, den är också laddad med vishet. Den här kraften är laddad med ödmjukhet. Den är laddad med sundhet. Med tålamod, mycket tålamod och återhållsamhet. Så låt oss inte säga att Guds kraft ser ut på det sättet. Och nu har vi så att säga bestämt hur den är. Nej, den har vi alls inte gjort alltså. Utan Guds kraft kan vara på det viset, men den kan också vara på det sättet. Ja, och vi behöver båda delarna för att det här ska vara ett verk av Gud och inte ett mänskligt verk. Hör från Gamla testamentet hur stark kraften är. Hur Josua som 85-åring, jag är inte där än, men en del kanske här i samlingen är på väg eller har landat där, uttrycker det i 14:11 där i boken som bär hans namn. Ännu idag är jag lika stark som jag var den dag då Mose sände iväg mig. Ja, sådan min kraft då var, sådan är den ännu. Vare sig det gäller att strida eller att vara ledare och anförare. Härligt alltså. Underbart. Här finns möjligheter. När Gideon i domarboken till den Herrens ängel som besökte honom framför funderingar om det gudomliga uppdragets förutsättningar, att just han skulle rädda Israels barn ur Midjans våld, så är svaret från Herren: gå och stad i denna din kraft och rädda Israel ur Midjans våld. Se, jag har sänt dig. Det var inte den egna kraften som man kunde plocka fram ur byxfickorna eller leta reda på någonstans. Utan det var Guds kraft han skulle gå i. Och den skulle räcka till. Jag har sänt dig och jag skickar med kraft. Ja. Jag tar, hur var det där i Daniel 1:17? Åt dessa fyra ynglingar gav Gud nu kunskap och insikt i all slags skrift och visdom. Och Daniel fick förstånd på alla slags syner och drömmar. Vilken rikedom alltså här finns. Här finns kraften i en gudomlig dröm. I Nya testamentet är det lätt att vilja ge utrymme åt helande under, som vi redan har haft hört om här mer än en gång under gårdagen och även idag. Med den lame mannen vid sköna porten, Apostlagärningarna 3. Där heter det ju, strax efter att Petrus hade i Jesu namn botat mannen, så heter det: ni stirrar på oss som om det var genom vår egen kraft eller fromhet vi fick mannen att gå. Nej, det var genom tron på Jesu Kristi namn som det har hänt. Det namnet handlade om alltså. Den tro som kommer genom detta namn har gett honom full hälsa i allas er åsyn. Ja. Och det var alltså inte, det hade inte knappt hjälpt med Leif där, utan det hade verkligen behövts Guds kraft och Jesus alltså. Så det vi behöver tänka efter, så vi inte skryter med våra namn. Nu menar jag inte Leif här, utan tänker jag nog kanske mer på Samuel. Nej, jag tänker inte på någon, utan jag tänker på oss alla. Alltså att vi inte som förkunnare och evangelister, profeter och vad vi nu kan vara för någonting, ledare i Guds församling, bönekämpare eller själavinnare, att vi inte liksom skryter med vad vi har gjort. Utan vi kan tala om att vi fick göra detta, men det var i Guds kraft som det hände. Det var i den helige andes ingivning. Det här alltså. Så vi inte håller liksom på och hurra för oss själva. hurra vad bra jag är, hur bra vår församling är, hej och hå vad gott det här kan gå. Nej, det är farliga saker det alltså. Tänk på när det står i andra Korinthierbrev 4:7. Paulus skriver det här: men denna skatt har jag i lerkärl, för att den väldiga kraften ska vara Guds och inte från mig. Ja, men visst alltså, vi är lerkärl. Men vilken skatt vi har inom oss av, som är nedlagt i oss här. I oss. Visst, vad är det roligt? Vidare av Paulus i Efesierbrevet 3:20. Han säger så här: han som verkar i oss med sin kraft och förmår att göra långt mer än vad vi kan begära eller tänka. Så det är ännu mera kvar än vad vi har varit med om hittills. Vi har begärt mycket, men vi säger att det är ännu mera kvar. Vi har tänkt mycket. Tänk vad jag tänkt. Men det finns ännu mera att uppleva. Alltså, ja. Vittnesbörden om erfarenheten av denna kraft genom den långa väckelsehistorien sedan Gamla testamentet och sedan Nya testamentet blev skrivet, de är otaliga och färgstarka. Om man läser väckelsehistorien, visst är det spännande läsning alltså. Så upprymd och glad och tänker, oh, om det kunde hända igen alltså. Oh, om det kunde hända igen. Namnlistan kan göras lång med evangelister och missionärer, förkunnare och pastorer, herdar och profeter, med bönekämpare och själavinnare. Ja, vad vi kunde räkna upp egentligen, det ena namnet efter det andra, på sådana som har fått stått i Guds tjänst på ett eller annat sätt och varit uppfyllda av den helige ande och fått uppleva den gudomliga kraften på olika sätt. Ja. Du som hör mig idag har kanske själv en helig berättelse inom detta område. Och då skulle jag vilja säga till dig, var rädd om den. Var rädd om den. Berätta inte den på ett sådant sätt så att det går liksom någon slags slarv i det. Men berätta den gärna för de andra skull. Men det är också så att du blir uppfylld av glädje när du återigen konstaterar vad Gud gjorde för dig en gång förut alltså. Så berätta, vittnesbördet är så jätteviktigt. Det är en del i din egen frälsning. Det är också en del i hur andras möjligheter till att få vara med om detta. Så nu ska jag berätta något om min kallelse. Den började, som jag vet om, i Slättöbacken 1950. Och det var en liten backe som man fick ta sig. Vi kom på cykel där, familjen, och så en sväng, och så kom vi sedan så småningom fram till Sion Slättö. Vi kallar det för Slättöbacken. Där bodde Mandus, han var skräddare precis ihop med detta. Han bodde i Slättöbacken. Och det här var 1950. Jag fick åka med mamma och pappa. Jag minns inte, men jag satt nog på pappas pakethållare på cykeln, eller kanske var det mammas. Så min stora syster satt nog på pappas, för hon var lite tyngre än jag, så hon fick nog åka med honom. Och så satt jag på mammas cykel, och i Slättöbacken så var det så tungt så vi fick liksom stanna till och gå där. Det var tungt att cykla där, det var ju grus och dålig väg på den tiden. Så. Och jag stiger av och knallar, det här är minnesbilder alltså, stiger av och knallar där. Och med oss cyklade två kvinnliga evangelister. Och då säger mamma plötsligt, Sigvard, han sjunger en sång som han har kommit på själv. Och jag undrar om jag verkligen kom på den så här, va. Men det var ju den tiden. Så ni tar med det, att det var på den tiden alltså. Och vi kanske inte ser likadant riktigt på vissa saker, men det var på den tiden. Och då så sa mamma, kan du sjunga den sången för, ja, minns jag inte vad de hette, de här evangelisterna. Och det ville jag göra. Det är ju en hemsk visa, skamvisa kallade jag det. Och den innehöll bland annat det, och skam, han super och han är, och han ljuger, och så avslutar med att, och han säger hej. Ja, kan ni tänka er det? Var på den tiden som han ansåg att man skulle säga. Den här visar sjön. Då plötsligt så säger en av de kvinnliga minister. Den lille Sigvard, han ska bli predikant. Ja. Och det är jag ju. Så jag kan ju inte neka till det. Då var jag 4 eller 5 år när detta hände. Och ja, det var ju ingen bra visa jag sjöng liksom, och man kan diskutera det. Men jag tror att det var Gud som räddade mitt liv redan där alltså. Ja, sen när jag skulle ut i min första tjänst, då inträffade en ganska märklig och lite rolig historia. Det var i november 1976 tror jag. Och jag skulle hålla en predikan i Filadelfiaförsamlingen Lammhult, en slags avskedspredikan. Jag hade varit äldst i 5 år. Och så skulle jag börja min tjänst i Gnesta Järna. Och jag hade bestämt mig för att jag skulle använda penna och block. För att göra några krumelurer eller skriva någonting. Och så fick min pappa syn på mig när jag kom och bad på den här ställningen, blocket med penna. Han syn på mig där. Och hela tiden för att hur ska det gå för dig lille Sina som predikant. Det är inte lätt när du kommer. Det där, så hon, han fick syn på mig och så sa han, och han bar själv sitt kors. Ja. Och han tänkte, hur ska det bara gå alltså? Ja. Men tänk att Herren har varit med. Herren har varit med. Och ska ni få höra att när jag kom till Järna, du var inne på det, så hade jag ingen aning om att den antroposofiska rörelsen fanns och var så stark och hade det nordiska centrum i Järna här nedanför Södertälje, strax nedanför Södertälje. Och vet, jag fick en kallelse av Gud. Den kom fort mitt i min predikantkallelse att vara församlingen, bistå församlingen där som predikant och pastor. Så kom denna kallelse över mig att du ska ta med antroposofin. Och ni ska veta att det var en stor rörelse med begynnelse i Tyskland. En jättestor rörelse alltså. Främst i Schweiz och Tyskland och Österrike, men i Norden också. Och mycket i Sverige och i Järna. Det var verkligen lejonets kula att gå in i och starta upp detta. Men jag vet när Guds ande kom över mig och jag sa till en antroposof, Gud har kallat mig till detta. Och jag kommer först att förkunna detta bland de troende, bland de kristna. Och sedan ska jag gå ut i massmedia också, sa jag till honom. Och han sa, ja, sa han då. Och visste knappt vad han skulle säga. Och jag kom att skriva 2 böcker. Den antroposofiska människosynen och meditation och magi i antroposofin. Och skapade en reva i hela den antroposofiska rörelsen här i Sverige. Det är ingen tvekan om det. Den första boken gavs också ut i Danmark på danska. Och jag kan säga det att det kom att påverka den antroposofiska rörelsen. De kallade detta för svärdsyndromet. Och sen många som jag har fått se komma ut ur detta, som har blivit befriade och som tillhör Jesus Kristus idag. Och så många själavårdsärenden som jag har haft kring detta alltså. Och var jag, den där lille Rättebacken som sjöng Skams visa och så plötsligt brukade mig i detta. Det hade jag aldrig kunnat drömma om ens alltså att det var möjligt. Men det var kraften i en gudomlig dröm som gjorde detta. Så skicka Gud mig till Älvängen, till Ale kommun, jag vill säga till det området, Ale kommun, Lilla Edets kommun. Och jag var pastor där i Smyrnaförsamling Älvängen och Sion Lilla Edet. Och jag hade ju varit där i 5 år. Detta märkliga inträffar att Saibaba-religionen startar upp en friskola. Den första i Europa startas upp i Lödöse strax ovanför Älvängen. Och återigen så kommer Guds kallelse. Så kommer smörjelse av den heliga ande över mig. Och Gud säger, ta itu med detta. Ja, men jag kan inte göra det. Jag har haft nog med antroposofin. Och jag hade ju rest mycket och undervisat på Bibelskola Väst i många år om New Age och satanism. Och säga, kan jag inte göra detta också? Gud, du får väl ta någon annan. Nej, det är du som ska göra det, sa Gud. Och du ska få kraft och hjälp till att göra detta. Och tänk er det som startade 1994. Så, som den första friskolan. Den föll i sank 1999. Och jag har skrivit olika artiklar, bearbetat detta. Och en ledande inom den här verksamheten har gått runt Pingstkyrkan i Älvängens Myrnakyrkan där i en meditationsrörelse för att liksom i mitt motstånd. Och Jan Malmsjö var en företrädare för detta. Han hade suttit vid Sai Babas fötter nere i Indien. Och mer jag tänker på Kerstin, nu tappar jag bort namnet. Hjälp mig. En märklig sångare med skru. Thomas Dileva. Han kom intågande i Lödöse svenska kyrka med ett stort antal utav dessa som var lärare på den här skolan och kom i sin saffransröda klädsel och går in och sätter sig långt fram tillsammans med sina lärjungar där. Och det uppstod kaos i kyrkan i Lödöse. Vad ska vi göra nu liksom? Och så tog de kontakt med mig och sa jag kommer, jag håller en föreläsning kring vad det handlar om och så vidare. Och kan ni tänka er att denne Sai Baba som då på den tiden såg ut så här, han lever inte längre. Det visade sig sedan att han var pedofil dessutom. Och hela verksamheten brakade loss. Så 1999 så ville man inte längre ens på New Age-butikerna i Sverige sälja Sai Baba. Vad var det? Gud tog en som inte trodde hade förväntningarna. Men gå stad i denna din kraft. Jag har sänt dig. Och så kunde jag göra det. Och han, nu lever inte den här karln ens längre. Hörrni, det är för detta, skriver Paulus, jag strävar och kämpar med den kraft som han så mäktigt låter verka i mig. Och profeten Jeremia, han ser utifrån sin gudomliga dröm så här i 20:9. Men när jag sa, jag vill inte tänka på honom eller tala vidare i hans namn, då blev det i mitt hjärta som om där brann en eld. Insten i mitt innersta, jag ansträngde mig för att uthärda den, men jag kunde det inte. Må sådana eldar tändas hos oss, där vi inte kan hålla det tillbaka, där vi inte försöker ens stänga det inne, utan det kommer fram. Nu ska jag i vittnes närvaro och med Samuel Svensson som kan en massa olika språk. Jag kan inte säga att jag är duktig på språk, jag är knappt duktig på svenska. Och ändå händer detta. Jag var med nere i Afrika 1993, kanske det var februari, eller visst var 92. En månad med missionärer och vi hade varit ute och var på väg tillbaka till missionsstationen i Fort Portal. Missionärerna heter Margareta och Daniel Höglund, för säkerhets skull kan jag säga det. Så visade det sig att vi kom ner i med Land Rover, kom vi ner i djur som vi inte kom ur riktigt. Och långt borta ser vi en lastbil komma. Och det var omöjligt ur de här hjulspåren, vilket ledde till att lastbilen smällde in i oss, eller om vi smällde in i den. Det är svårt att säga så här efteråt. Och vi stannar där ute i obygden, mitt i boren. Så stannar vi och ut ur lastbilen kommer två afrikanska män. Och de ser upprörda ut och vi är några stycken i Land Rovern där och Daniel och prata med dem och de är aggressiva, de är inte alls trevliga och de vill ha mycket pengar för av oss då där. Och Daniel säger att jag har inte mer än detta som jag kan ge er. Och det var ju riktigt, för han tog av sina egna pengar, sen hade han missionens pengar också i en väska bak i bilen, men det här var hans egna pengar. Jag har inte mer som jag kan ge er. Ja, vi är inte nöjda med det, sa de. Det här räcker inte till. Vi vill ha mer. Och jag såg ju hur Daniel började må dåligt. För han tänkte, ska jag ta missionens pengar och ge dem detta? Och plötsligt var det kanske 100 människor runt omkring. Så hade inte funnits en människa där ute i obygden först. Och plötsligt var det en sån samling. Och det blev en hetsk stämning. Hotfullt blev det där alltså. Och Daniel försökte på olika sätt prata med den här som hade kört lastbilen. Och det ledde inte till någonting. Vet ni, då kom Guds kraft. Och plötsligt talade jag engelska på ett sådant sätt som jag kan. Hör ni mig nu? Ja. Jag talade engelska på sådant sätt som jag egentligen inte kan där ute. Och Daniel bara tittade på mig. Och den här mannen, han tittade på mig och sa, okej, sa han, det räcker. Och sen stod jag min lastbilen. Och Daniel stod efter och tittade. Vad hände med dig? Det vet jag inte, sa jag. Men jag kan bara berätta det, att hade inte det hjälpt så hade jag börjat att tala i tungor. För jag kände att nu så bara kommer det. Alltså jag kan inte hejda detta. Utan där ute på vägen då vet jag inte riktigt hur. För där kan man ju tala änglas, tungomål och allting. Så vi vet ju om jag kanske hade talat det språket som han behövde höra där också då. Jag bara säger detta. För begränsa inte Gud. Begränsa inte Guds kraft, är ni snälla. Utan låt oss vara positivt inställda och ställa oss till förfogan även om det kostar allt. I Jesu namn. Tack för att ni har lyssnat. Amen. Amen. Herre, jag vill vara kvar i den ställningen inför dig. Att jag är både frimodig och ödmjuk. Herre, både stark och svag. Både har mycket av dig och en del av mig. För att du är här och gör under med var och en. Och vi kan få del av den gudomliga kraften i Jesu Kristi namn.